Jo då, så att ytterligare en vecka med podcasten, eller vad det nu heter, Let's Snacka Plast. Med en decimerad trio den här veckan, som just nu är två. En duo blir det. Det är jag och Viktor Nilsson som håller språklådan denna veckan och hoppas att det kommer någonting, vad ska vi säga, Viktor? Att det blir någorlunda lyssnarvänligt.
Ja, men det tror jag väl att det ska... Vi ska väl lyckas få ihop någonting kul.
Det borde vi.
Det finns ju mycket att ta av.
Vi har ju skrivit ett litet körschema. Väldigt litet.
Vi berör det viktigaste, så att säga.
Men det är väl det vi behöver göra varenda vecka, tänker jag.
Ja.
Sen blir det, får bli vad det blir. Jag är lite anti-körschema på ett sätt, kommer jag på. Men det är bara det så här. Vissa gånger känner man bara, jädra skrutt. Fasen, det skulle vi tagit upp. Förra veckan var faktiskt en sån vecka. Jag kände att vi missade beröra en grej som vi tagit upp denna veckan. Och det är just om Page, men vi tar det sen.
Ja. Det låter rimligt. Ja, nej, men ett körschema är väl bra att ha. Det är väl gött att ha lite hållpunkter att,
ja, jag tänker, men
som pekar in i rätt riktning igen.
Ja, alltså, och för er nu som tänker, alltså, vilka idioter det här med körschema, så jädra snack om detta. Nu är våra körschema består av det är nog nästan, det är inte ens en mening ibland, utan det är bara en punkt som säger typ, tar upp någonting om någonting. Till exempel Page. Står det Page bara, så vet vi vad vi ska snacka om. Typ så. Nej, men det är skönt. Då har vi i alla fall någonting att falla tillbaka till. Sen så tycker jag att ett körschema decimerar det fria ordet. Jädra vad jag låter fin nu. Det är bara för jag har varit i tidningen, Victor, så att nu har jag fått börja tänka mig på vad jag säger.
Det måste du ju berätta lite om.
Ja, det är inte så jävla mycket att berätta om egentligen. Men ja, jo. Nej, vi har ju fått... Det är som alltid det här, det händer ju grejer, det fälls ju mycket träd och grejer. Och nu är det ju så att mitt förra jobb, som sagt, det vet ju de flesta om. Jag jobbar ju som platschef på Trafikverket. Och vi har ju haft en trädsäkring som har gått igenom Lidköping. Och i samma veva så har ju kommunen varit ganska flitiga i år. De har ju liksom lagt på, men det är väldigt mycket röjning och mycket fällning av dåliga träd och så vidare runt omkring. Och detta har ju liksom gjort att folk har... väldigt starka åsikter som folk alltid har när det rör sig om natur och träd och så vidare. Men då har i alla fall trädsäkring har gått fram och de säkrar, kan man säga. Det ska vara trädsäkert. Så att är det så att ett träd är 22 meter och det står 22 meter från spåret, då åker det oavsett liksom. Det får inte någon på. Det är så Trafikverket ser på det. De är ganska svartvita, kan man säga. Och då är det ju liksom många, varav en skola här i stan, som har, de har väldigt mycket utomhuspedagogik och har stört sig på detta. Och då ringde ett Gresablad, kallar vi det för det här, NLT, det är liksom Slättens tidning. De ringde till min chef och frågade lite om vi kunde uttala oss kring detta. Och då gav hon mig luren, så fick jag prata kring trädsäkringen.
Och, du som är mediatränad och...
Nej, men jag känner också, oj, jag har med sitt bakom en mick hela tiden. Nej, men jag sa bara som du var, det är svårt. Vi har inte så mycket att säga till om när det kommer till det. Alltså, vi behöver förhålla oss till de regelverk som finns i trädsäkringen. Och är det så att vi inte gör det, säg att vi skulle vägra åtgärd, då är det så att allt ansvar faller på oss. Då tar vi över hela ansvarsbiten.
Men bara så att jag förstår här nu, det här med trädsäkring handlar typ om att man håller... det fritt från träd istället, alltså längs med typ järnvägar, så att det inte ska ske kaos och kalabalik där. Men då är det en skola som har gått in och tycker att det är dumt att man avverkar de här grejerna i närheten och sådana saker.
För att de har nämligen ett vindskydd och de brukar ha en utomhuspedagogik, så de har ju, ja, men typ lektioner i det fria, så att säga, vilket är jättemysigt. Men då tänker man så här, då kanske man kan, om man stör sig så mycket på det, då kan man nog försöka flytta liksom deras vindskydd en bit in. För skogen är ju fortfarande kvar, det är en stor skog. De har tagit 20 meter i kanten på den liksom.
Har de vindskyddet närheten av ett järnvägsspår, så känns det väl inte heller riktigt som att den har jättebra pedagogik. Om det inte är någon sån fordonsprogram typ.
Nej, det är ju bara... De har ju byggt liksom, de var lite ledsna för att de kan inte bygga kojor nära och sånt. Och så känner jag så här, kanske ska bygga en koja 15 meter från ett spår heller liksom. Där tågen går i 80 knutar liksom. Nej, men jag förstår, alltså det är jobbigt, all förändring är ju jobbig liksom, och det blir ju ganska, i ett sånt här fall så blir det ju väldigt, väldigt påtagligt. Alltså det är liksom 20 meter in från där det har stått träd innan, mycket stora granar och sånt. De är borta liksom, så att det är klart att det är en jätteförändring, men vad ska vi göra? Vi kan inte heller, och det var som jag sa då i tidningen, att tyvärr kan inte vi ta på oss ansvarsbiten när det kommer till en skog. Det är väldigt svårt. Alltså det är så mycket träd och vi kan inte gå och specifikt titta på enstaka individer i en skog liksom. Däremot om det kommer till mer stora skyddsvärda träd som är solitära, som står ut med järnvägen, då kan vi ta på oss ansvarsbiten på dem. För jag känner ändå att vi kan med liksom besiktning och så vidare hålla dem under uppsikt. Där känner jag mig tryggare i att ta på mig ansvaret liksom för det. Men det är fortfarande det. Man ska ju aldrig sticka under stolen med det, och att vi tar över ansvaret skulle någonting ske. Då är det vi som står för stillestånd och så vidare. Och vi pratar stillestånd på, nu är ju inte detta en jättetrafikerad järnväg. Men säg, ponera då att det hade varit ett dubbelspår, alltså en stambana mellan Malmö och, du vet, Göteborg eller Strömstad eller Stockholm eller vad som helst. Där det är liksom X2000 bränner och all trafik. Vi pratar, du vet, en minut, det är, jag tror att jag har hört siffror upp till 10 miljoner liksom i minuten.
Hoppa!
Mm. Det är bara stillestånd för till exempel tågtrafiken, och det är inte allting runt omkring heller då. Till exempel liksom om det är någon skadat anläggning eller om folk ska ut då. Så att det rör sig om ganska, ganska sjuka summor liksom.
Det, då kan man bara leka med tanken hur mycket pengar det är som sätts i snurr så fort tågtrafiken beter sig som den gör ibland.
Ja, ja. Och det är ju mycket, den tågtrafiken som har stått still är ju på grund av att det är störningar i infrastrukturen. Där vi har liksom stråk. De börjar ju trädsäkra för 15 år sedan. De har inte kommit speciellt långt kan jag säga. Det är jättemycket. Mm. Och i Norrland så är det inte ett problem, för det finns inga träd nära spåret. De har varit ganska snabba med att anamma det liksom. Där funkar ju tågtrafiken. Det är ju här nere i söder när skiten inte funkar. Det är ju tyvärr så. För att det är, ja, jag vet inte om det finns så mycket åsikter heller.
Men, Nej, men det känns väl som en konstig grej att ha åsikter om. Det är bara, alla vill väl att tågtrafiken ska funka i landet.
Så är det. Alltså, tyvärr är det så när det kommer till infrastruktur och sånt. Det är ju svårt att liksom... Jag förstår att folk har starka känslor och åsikter. Det är helt okej, det har jag också vid många gånger. Samtidigt så måste man ju vara realist i det och förstå att vissa grejer... Är det så att vi till exempel... Jag menar, jag tror att skulle du ställa 10 personer och fråga dem... Om du får välja mellan det här trädet eller din fiberledning, vad tar du helst? Mm. Alltså 9 av 10, 100% att de säger sin fiberledning och skiter fullständigt om det står ett träd i vägen, va? Tyvärr är det så. Nog pratat om det, rätt tråkigt. Men det har jag i alla fall gjort. Så att, ja, så är det med det.
Spännande ändå. Ja. Det är kul att höra lite. Jag tycker det är jättekul i alla fall att höra.
Ja, kanske någon annan som tycker det är lite spännande också.
Ja, men det känns ju som ändå någonting som är superaktuellt. Alltså det berör ändå vardagen för många. Mm. Men...
Ja, och jag menar i detta samhälle som vi har nu så känns det som att vi ska... Alltså tågtrafik är ju någonting som jag önskar att vi kommer satsa mer på. Faktiskt. För det är ju ett väldigt bra sätt att skona miljön och är ändå kostnadseffektivt. Om man jämför mot många andra grejer.
Mm. Om man jämför med discgolf?
Ja, nej, det är inte kostnadseffektivt någonstans. Det är, herregud, man ska köpa diskar till höger och vänster. Och vi kastar plast. Det är egentligen hemskt om man tänker på det. Att vi försöker hålla tillbaka på all plast i naturen. Och här står vi och kastar plast i naturen. Snacka om dubbelmoral. Men.
Ja.
Så du vet. Hur är läget med Viktor Nilsson, denna legend från Skåneslätten?
Jo tack. Det är så bra som det kan vara en tisdag när vi spelar in. Jag ska efter poddinspelning sätta i mig en rejäl laddning tacos. Och har kikat innan vi började spela in, så satt jag och kollade lite Alden Harris YouTube-kanal.
Kul, kul. Just det fick jag ju i läxa och titta på, men det har jag ju inte gjort givetvis. Så att...
Det är ju svårslaget disc golf content.
Så är det, definitivt. Jag tycker det är magiskt, men det har bara inte funnits tid. Jag har helgen spenderats med att måla huset. Fy och kräks, säger jag bara.
Stått jag kan säga att min helg gick åt att vara på baninvigning av Åkes Lunds discgolfbana strax utanför Hörby.
Mm. Kul! Hur var det?
Alltså, jag skrev en liten recension på min Instagram om det. Mm. Jag skrev att den har 5 av 5 i betyg, att den är superbra och trevlig, fantastisk och vacker. Och det är, alltså jag kan inte säga det tillräckligt många gånger. Den banan är 10 poäng. Mm. Superbra. Jag älskar att banan slingrar sig väldigt mycket kring jättestora gamla ekar och stengärdsgårdar, stenmurar som är överväxta av mossa och väldigt lummig och mysig miljö, vitsippängar liksom. Och
shit alltså.
Så det känns som att, det känns som att ge sig ut i någon sån Astrid Lindgren-film och spela discgolf i någon sån liten idyllisk skogsglänta någonstans. Och så är det en bra blandning av hål, det är de kortare hålen är lite öhål, det finns lite vatten med, och sen så finns det lite längre, det finns korta parfyror om man vill kämpa för en igel, det finns långa parfyror det som är bra med banan är att jag tycker den discgolf blir roligt där. På många andra banor så kan det vara så shit, jag försöker pusha min score, jag försöker kämpa hela tiden, och det är svårt att banan stretar emot. Och det kanske det gör också, om man har en dålig dag på Åkerslund. Men discgolf är kul, för det är alltid liksom en ny... Varje hål blir en ny grej mot föregående hål. Det blir liksom typ att, nej men nu har jag kastat backhand heiser på detta hålet. Ja men då kommer någonting helt annat på nästa. Och därefter kommer någonting helt annat på det. Så en bra blandning av hål, tror jag, är summa summarum.
Grymt, det låter ju svinschysst.
Mm.
Man är ju... helt klart sugen på att testa den. Det lät ju just det du beskrev med stengärdsgårdar och lummigt och fasen, det låter som en bana rakt upp i min
right up my alley,
som vi säger.
Har man möjlighet att åka dit så tycker jag att man ska göra det. Jag ska säga det också att Nils, han som har byggt banan, det är ju en kille som har byggt den helt och hållet själv.
Mm.
Eller, själv, han har väl lite kompisar och lite sånt, och så har han snackat med Lasse på Disc Golf Park också säkert, som har hjälpt honom lite där, tror jag. Men Nils, jag har sagt att han kan få vara med i podden och snacka lite banbygge och snacka lite sådana grejer. Så där har vi en gäst i framtiden.
Soft, det lär vi lätt testa.
Ja, men jag tror att det är kul. Jag tror att det är många som tänker på det här typ. Ja, men det är kul att köpa en korga och det är kul att bygga några tis. Mm. Och hur ska man gå tillväga? Vad ska man tänka? Så det kan vara kul att ha någon som har lite erfarenhet kring det så att man kan få lite...
Ja, och jag tänker rent egoistiskt också. Nu när vi står inför någorlunda någon form av barnbygge här uppe förhoppningsvis. Med tanke på som sagt att vi har 20 korgar liggande. Så kan det vara skönt att veta hur man ska attackera denna... Vad ska vi börja någonstans? Liksom? Vad hade han gjort om han hade suttit i våran situation till exempel?
Ja, men bra infallsvinkel där. Det ska bli skitkul att höra.
Mm.
Så ja, vi får bara samsa som ett datum så har vi nog ett trevligt avsnitt där.
Mm. Apropå, jag vill bara flika tillbaka. Du vet, vi pratade ju om att... Anders nämnde ju det att Henke var uppe och spelade. Henke Johansson spelade Lundsbrunn.
Mm.
Och så sa han lär ju kastat keystone på rätt mycket hål. Kommer du att svara?
Ja då.
Mm. Vi har ju fått facit här nu då på hur hans laguppställning eller hans diskuppställning var. Han kan ju plocka bort en del diskar ur sin bag uppenbarligen på den här banan. Han skrev så här: kasta keystone på följande hål i Lundsbrunn. 1, 2, 4, 5, 6, 9 till 14, 17, 18. Trean kastar han Savior, sjuan kastar han Emac Truth, åttan Harp, 15 Emac Truth, 16 Justice eller Savior. Så att amen. Han klarar sig på 4 disk på den banan.
Det ska jag ta med mig. Tack, tack för cheatcoden, Henke. Mm. När jag åker upp och ska spela den i sommar så tänker jag att då blir det keystone på alla de hållen för min del också.
Skön cheatcode.
jag som kastar 70 meter kortare än honom.
Mm, ja. Nej, men ändå. Det, nej, men kul. Jag misstänkte nämligen det, som vi sa. Det kändes som att det var en bana han skulle kasta en del keystone på.
Mm, ja, men det är kul. Hur är läget själv, Tällan?
Men faktiskt börjar komma ur den här jädra... Alltså nu börjar min hosta släppa. Det kanske hörs lite. Jag är fortfarande lite sådär pollentäppt i näsan liksom. Jag har ju lidit av pollenallergi också. Så att det just nu är livet inte på topp så att säga. Men ändå helt okej. Nej, men rätt lugnt så. Lite gött. Jag känner att jag har alldeles för kort tid till semestern och alldeles för mycket att göra. Vill försöka få in lite discgolf däremellan också. Just nu ligger den på... Ja.
På hold.
Mm. Ja, det måste målas fasad och simsar nu innan det blir för varmt på huset. Sen måste jag måla båten. Och så vidare. Det är liksom, där ligger prioriteringen nu. Och däremellan så tänkte jag ska spela lite discgolf.
Bor ni i Lidköping med omnejd så har ni ett sommarjobb.
Mm, exakt. Spela discgolf för mig så kanske jag kan få upp min rating. Ja, nej. Men apropå det så tänker jag nog faktiskt att jag ska anmäla mig till Ugglan Toren deltävling 3 Västra Götaland efter jag såg vad deltävling 3 fick nu i Svealand i sitt playerpack.
Berätta.
Ja, men de fick ju en first round stig med ugglantryck. Mm, så att jag tänker att det finns ju inte en chans att jag missar den. Tyvärr.
Nej, men du, apropå det. Mm. Trevlig segway.
Ja, vänta lite då. Men då måste vi göra en sån här.
En kort gängel.
Ja, för jag tänker att då hoppar vi fasen in i veckans avsnitt. Det är lika gott.
Mm. Då var vi färdiga med skitsnacket helt enkelt.
The shit talk.
Nej, jag skrev det i körschemat. Skrev jag Viktor om stig. Mm,
exakt.
Och i stort sett
fick
alla...
Fick du hit eller?
Ja, men det kan man säga. Mm. Att det var folk som hade riggat tillbaka med lite skärrad blick. Så, oj, säger han verkligen det om stig?
Mm.
Efter förra veckans avsnitt som många hade lyssnat på.
Fast sen får jag ändå liksom ge dig... Jag får ju ändå säga att jag stod ju bakom, eller jag stod ju bakom dig. Alltså, ibland är det så att man känner att men fasen, det här var inte alls vad jag hade. Alltså du vet att man har, det här tror jag att den här risken kommer göra för mig.
Mm.
Och så gör den inte det. Och då känner man så här, men vad fasen var det här för något? Det här var ju inte, nej, vilken jävla skitdisk.
Mm.
Fast sen kan man ju alltid omvärdera det. Om man tänker att man går in med en annan liksom öppen syn till det och tänker att men fasen, ja men... Ja, och det verkar ju som att du har varit ute och testat lite till, eller?
Ja, men precis så var det ju. Alltså, jag hade ju en ambition, eller en tanke, jag hade ingen ambition, jag hade en tanke, en idé om den här disken. Jag kände på den och tyckte, åh, spännande. Och så gick jag ut och kastade då och tyckte att detta är ju, denna disken flyger ju inte som någonting jag har kastat innan. Den flyger ju på ett wacko sätt.
Mm.
Och jag tyckte att det var knasigt. Jag förstod inte alls hur jag skulle kasta den. Och den var... Jag tyckte den var jätteunderstabil.
Mm.
Som jag sa. Men... efter att ha kastat den lite. Jag tog med den till fältet någon dag senare. Och ställde mig och matade lite. Och då... Om man lägger en liten nose up. Och ner på hyzer. Så kan man få den att flyga superfint.
Mm.
Och alltså det går ju att shapea shots med den på ett fantastiskt sätt. Ja, fortfarande lite. Den åker inte ner i baggen. Jag har med mig den här, jag lär mig känna den fortfarande.
Mm.
Men jag vill bara säga förlåt till Stig efter förra veckans avsnitt och att... Nej, jag var lite hård, men fortfarande ingen favorit.
Sen kan det ju vara så att du kanske ska testa några fler utav den. Och se om det är någon run som kanske är lite bättre. Eller om det är, för det var first run fortfarande nu som du...
Ja, precis. Mm. Jag har inte bemödat mig att ta en vanlig run liksom. Att jämföra med. Jag känner att jag vill spara lite på kastarmen också. Istället för att stå och mata first run stig och vanlig stig till jag storknar. Men det kommer ju ett tillfälle när jag kommer göra det.
Nej, som sagt, jag är ybersugen på testaren. Och jag, du vet, jag börjar så här. Jag kastade ju lite kobra nu sist. Och fasen om inte jag är lite inne på att kanske byta kobran mot en sticka liksom.
Ja, men jag tror att det är en TED-disk.
Men jag kan tänka mig att det är en kandidat, för att om man säger... Kobran är ju mer understabil än vad min Svea är. Eller så. Den är ju väldigt mycket, som vi kallar förut, en sån disk som essar rätt rejält. Alltså om jag lägger den på hajsen så går den upp och sen så essar den över. Liksom lång, liksom verkligen bara törna järnet och sen bara dyker tillbaka liksom efter ett tag. Och det skulle jag kunna tänka mig att Stig gör också.
Absolut, verkligen.
Och någonstans är det ju så här, det är ju den typen av disk jag trivs med dem, alltså. Jag gillar ju dem liksom, att kunna framförallt när vi kommer till, ja, men typ som Lundsbrunn, där du behöver liksom kunna få någonting som törnar och hänger med liksom, för att kunna shapea, du vet, vissa liksom kast. Det känns som Stiger lite av en sån skogsdisk liksom. Tajta heiserflipmaskin liksom.
Nej, men det tror jag nog. Och i och med att du ändå kastar de här flippiga diskarna, du gillar Uplink och du gillar Svea och sådana grejer, då jag tror att du kan jag vet inte om det kanske bara jag som hade en liten rough time med den, men
sen kan det vara också mycket det här, det har vi pratat om innan, just hur mycket spin du får, för du har ju en sjukt nice forehand liksom, med mycket spin. Vet ju att du inte har, du inte lika
inte lika flink på backhand.
Nej, men om man säger så här, det är ju skillnad mellan din och min backhand till exempel. Jag tror att jag lägger otroligt mycket mer spin än vad du gör.
Ja, och, så är det ju verkligen.
Och det är ju för att jag har kastat de här understabila diskarna sen liksom 90-talet någonstans. Nu låter det som den här gamla repeskivan igen. Ja, det var bättre. Ja, men du vet. Ja, men jag tror att det har jättemycket med det att göra. Att man har lärt sig kasta mycket understabilt och kan liksom hålla dem med mycket spin. Jag tror att det är det man har fått när man kastar mycket för det. Liksom att man får just att kunna vinkla handleden och verkligen liksom sätta en ordentlig spin på den. För det vet jag Anders också, när jag kastade Göte. Jag älskar ju, alltså jag tycker Göte flyger jättebra liksom. Det är många som inte tycker om den alls, för att den är, ja men, den känns konstig att kasta. Den är inte så här, det är inte så new school disk liksom, om man säger.
Nej,
den känns mer lite mer bullig topp och djup liksom, och men lite den här rock-rimmen liksom. Smal med ganska rejäl skålning och en liten bid längst ner liksom.
Ja, men precis. Det är ju en typisk disk som många inte riktigt förstår sig på, känns det som.
Nej, och jag förstår det. Om man ser hur majoriteten av diskar ser ut nu, mer platta, rakare innerkant liksom, mer liksom vad ska man säga, V-formad rim. Lite som en driver, fast i en midrange, som man har krympt ihop den lite. Det är som om man tar muspekan på en grej på ett webbläsarfönster och bara trycker ihop det lite liksom. Typ. Om jag ska försöka förklara mig på ett sätt som jag tror att många fattar.
Nej, men jag tror ju absolut att Har man en historia av att ha kastat flippiga diskar och tycker att det är kul, och man gör det med framgång just på grund av att man då genererar väldigt mycket spin och kan få
den
att flyga.
Men som en neutral putter, om man är flink på att kasta en neutral putter typ 100 meter, då tror jag att man, kan man göra det? Alltså typ en reko eller någonting annat som är liksom superneutralt. Om man kan få den till att gå rakt typ runt, ja, men mellan 90 och 100 meter, då tror jag att man kan kasta det mesta i midrange. Att man, då har man så pass mycket touch liksom, så att du verkligen kan lägga det mesta på. Det behöver inte vara så där överstabilt liksom, eller newschooligt för den sakens skull. Det ser vi mycket nu, alltså typ Zone och de här lite approach-diskarna liksom, de är väldigt liksom platta och lite snabbare liksom. Inte så trubbiga och tröga.
Nej, men så är det ju. Men
för det känns som att, om man säger, Stig är ju lite av en, för mig, om man ska titta på siffrorna och sånt, så känns det som en mer old school fairway driver. Typ speed 6. Alltså någonstans där, leopardigt, lite långsammare leopard liksom, nästan.
Mycket möjligt, absolut.
Ish. Alltså, förstår du vad jag tänker? Men ja, skitsamma, vi ska inte snöa oss in på det alldeles mycket. Det känns som vi ofta fastnar i grejer.
Ja, men det som fick mig att vara lite så, lite tvek till det, är ju att jag stod ju nötte backhands på fältet. Och just för stunden så kände jag väl att jag hade ett bra backhandkast och jag hade mycket spin och sånt. Och då brukar jag kastade jag min Origin i Midnight Prowl-utgåva. Den är ju en flippigare Origin. Med rätt mycket touch. Lite nose-up och lite så. Så man får en god flight. Och så då, när jag skulle kasta Stig första gången, då tänkte jag, denna kan lägga flat. Och trycka på allt vad jag har, typ. Och det då blev det liksom bara turn, och så ner. Baserat på de siffrorna så tänkte jag väl nästan att typ, visst, den skulle turna rätt rejält, men den skulle inte kanske gå ner på någon rollervinkel typ, utan den kanske skulle hålla.
Du gick efter gamla klassiska Innova-siffror liksom. Det är ju lite Discmania, ja, men det är ju, om man säger, sandbaggade flygsiffror liksom. Ja, men Leopard, den är flippig. Bara, ja, jo tack, jag har ju någon jävla Leopard som är som min Firebird liksom. Det känns ju inte riktigt som att det är.
Ja, men precis. Ja, men summa summarum, förlåt Stig, men, och ni som tyckte att jag var hårdare, jag tyckte inte att den var fantastisk, men den var inte så illa som jag fick det att låta.
Men sen, det är helt fine. Du får ju tycka att den inte var vad du levde upp till dina förväntningar, tänker jag. Det är väl ganska rimligt.
Och apropå det här att inte leva upp till sina förväntningar. Paige Pierce.
Ja, exakt. Det var ju det vi skulle komma in på. Vad har hänt med henne?
Hennes axel är ju inte någonting som lever upp till hennes förväntningar, kan vi summera det som.
Exakt. Hon har ju ådragit sig rotatorkuff-tendinit. Som på läkarens språk, tänkte jag så här. Det innefattar i alla fall att axelledskulan, eller axelleden, ja, rotatorkuffen liksom, axelledskulan, är inflammerad. Och det är lätt att bli om man har sporter där man liksom kastar mycket, typ tennis, baseball och så vidare.
Där jag vet att liksom detta är något man hör väldigt ofta om att baseball pitchers drabbas.
Exakt. Och när jag hörde detta och de tog upp det på Griplock, som är faktiskt, om det är någonting de killarna kan, så är det ju liksom, de verkar ändå ha lite koll på skador och sånt. De sa det, oj, det var inte så bra. Det brukar vara ganska lång rehabtid på det där. Och det blir ju inte bättre av att kasta, så att säga.
Nej, tråkigt.
Det är nog mycket rehab och vila, skulle jag tro, som gäller. Så får jag se om hon ska spela OTB till helgen. Det lär ju visa sig, tänker jag.
Men är det någon långdragen överansträngning då, att hon inte riktigt har lyssnat på kroppen och bara fortsatt köra, typ?
Säkert. Jag skulle tro det. Jag menar, har man sett dokumentären om Paige Pierce och vet lite vad hon går för, och jag kan tänka mig anledningen till varför, som sagt, hon spelade nu mot vad hon, liksom mot alla råd, och inte göra det, så är det ju att det är en major som betyder ganska mycket för henne. Och hon kanske vill testa liksom lite hur det funkar. Känner väl att, ja, men jag kan säkert kasta liksom. Och sen så tror jag, som sagt, att hon har ju varit extremt hårt drillad av sin far i att man ger inte upp, utan man biter fan ihop och så trycker ner huvudet och så kör man liksom. Sen kan jag tänka mig också, jag menar, hon börjar bli äldre. Hon har inte jättemånga år kvar. säga vad man vill. Alltså, men jag menar, i den prime som hon är i nu, eller som hon börjar liksom, jag kan tänka mig att hon lär ju försöka liksom.
Ja, gud ja. Alltså, nej, men hon känner väl det, att hon har väl inte så många år kvar där, alltså hennes A-game är ju att hon kastar längst.
Mm.
Att hon kan trycka iväg en disk längst av alla damer. Och det, hon tänker väl att, ja, det är inte långt kvar till hon har tappat den spetsegenskapen liksom.
Mm.
Och då vill hon väl kräma ut så mycket hon kan.
Mm. Sen kan man ju säga att det är ju, jag hade kanske inte valt att göra så om man hade ådragit sig detta. Nej, men alltså på riktigt, man får ju liksom tänka lite på framtid och så vidare. Det känns ju liksom kanske ganska korkat, men nu sitter inte jag i hennes skor. Vem fan är jag dumma liksom? Jag kan säga att jag har också gjort ett par halvkorkade grejer liksom, när man kanske inte, med facit i hand, så skulle jag ju aldrig spela Ugglatoren del tävling 1 med covid i kroppen. Typ, eller på en begynnande liksom.
Mm.
Men det är väl vad det är liksom. Jag menar, jag fick ju äta nu i ratinguppdatering, kan jag säga. Den gick ju inte åt rätt håll, så att säga.
Vill du delge?
Ja, men jag droppade 20 poäng liksom, så att nu är jag riktigt värdelös. 8,71 tror jag ligger på just för tillfället.
Ja.
Och jag är inte bättre än så just nu, känner jag. Så att...
Ja, men det är ju skönt när man känner att siffrorna inte är... Att siffrorna inte ljuger i alla fall. Att de speglar
det spelet sen man också, gör förstunden. Det är ju svårt. Jag har spelat en tävling i år liksom. Eller vad det är. Någonting sånt.
Mm.
Jag tränar inte. Överhuvudtaget. Jag har inte liksom, jag har spelat kanske 5 runder i år. Jag känner väl att kroppen inte är det. Sen är det tråkigt, för jag tyckte att jag kastade väldigt bra på Uspastorp. Liksom första rundan så spelade jag bra. Andra rundan spelade jag som en potta skit, men jag hade jordens huvudvärk och kunde inte ladda om liksom överhuvudtaget. Jag hade inget fokus och jag kände det. Alltså puttarna, det stämde inte. Jag menar, jag missade 2 meter höger liksom. Och jag, det gick inte. Och nu är jag som sagt, nu fattar jag ju liksom varför det var så.
Mm.
Jag var ju helt, liksom helt slut. Och när jag kom hem, jag gick och la mig direkt när jag kom hem. Och sen så kom inte jag upp, utan jag vaknade och sen på tisdagen så var det liksom bara...
Sen var det tjockt.
Mm. Men, ja, men det var det. Det är liksom, jag tänker att det är kul. Nu har jag någonting att liksom jobba på. Så att, får jag se om jag gör så att jag anmäler mig till, beroende på hur mycket man tränar, jag kanske till och med anmäler mig till MA4 nu, jag hoppar ner ytterligare och så jobbar mig uppåt.
Ja, då blir det vinst.
Jag känner, för mig nu, jag vill bara spela, bara känna att jag vill liksom, och jag tyckte det var kul att spela, som sagt, Ugglatoren. Jag tyckte det var skitkul, jag fick tillbaka liksom lite av glädjen att vara och tävla liksom, utan att sätta alldeles mycket press på mig själv, och det är lite det jag tänker göra nu. Jag tänker, ska jag anmäla mig till någonting, så vi får se, MA3, MA4, där jag känner att, ja, men det spelar liksom inte stor roll, det är inte väsentligt just nu, utan det väsentliga är att vara där och känna att man, alltså jag känner
att
någonstans med den här nivån jag ligger på, den träningsformen, så vill jag nog känna att jag inte är absolut klappsämst liksom. Mm. För det kommer inte göra att jag tycker att det är roligare att spela discgolf, faktiskt. Nej, men så är det ju. Det säger ju sig självt. Alltså, det kan ju vara kul att känna att man är med liksom. Och att man inte är bara totalt cass.
Ja, nej, men precis. Alltså, jag tycker att det fina med discgolf är att allting speglar väl ens prestation rätt väl.
Mm.
Vad gäller allt från rating till klasser till motstånd till, ja, till det man tar för sig.
Mm. Sen är det ja. Så. Jag menar, herregud, kan man börja träna lite och börja spela mycket igen? Men då är det en helt annan grej. Jag menar, bara det att vi har ju inte ens en hemmabana längre. Eller liksom, vi har ju inte det här. Alltså, vi har ju Lundsbro, men det är ju fortfarande... Det är lite mission att ta sig dit. Jag är avundsjuk på folk som har liksom... 5 minuter till banan. Det hade ju varit grymt, för då hade man kunnat åka dit och kasta bara. Man behöver inte spela en hel runda, man kan bara gå dit och träna liksom. Det saknar jag. Det hade varit asnice, för nu när man åker till Lundsbrunn så blir det antingen, ja, men man vill filma lite, eller så vill man spela för att man Om jag vill spela en runda liksom. Du åker ju inte dit och tränar, utan det är ju det som är kass.
Mm. Ja, nej, men det så känner ju jag också. Jag är Vipan som ligger nära. Och där är det okej att åka upp och bara ställa sig på tränaren eftermiddag eller några timmar. Mm. Eller bara stå och kasta lite. Men när man åker till Sankt Hans, som från mitt håll ligger lite längre bort.
Mm.
Då blir det så. Man åker inte upp dit för att stå och mata diskar eller putträna.
Jag spelar utan tre hål liksom. Eller, utan du åker ju dit för att spela.
Mm. Ja, men precis. Jag förstår absolut det. Med... Mm. Men hur långt har du till Lundsbrunn?
Ja, det är väl typ 20-25 minuter nästan.
Mm.
Med bil. Så att...
Mm. Ja, jag har ju ingen koll på distanser uppe hos er.
Nej, men precis. Men det blir ju lite för ett mission liksom. Det är... Alltså, du vet, man, det är lätt att det drar iväg 4 timmar utan konstigheter. 4 timmar nu, jag fastän har knappt 4 timmar övers till att liksom lägga. Och då känner man sig lite mer stressad, att man åker inte dit med ro i kroppen liksom. Eller du vet, så här, ja, men jag vill ställa mig och nöta 4:ans hål liksom.
Mm. Ja.
Men nog om det då.
Precis.
När vi tryckte på stopp i förra... Vad var det? Tisdagen eller vad det var när vi spelade in, va?
Måndags förra veckan spelade
vi. Mm. Just det gjorde vi. När vi tryckte på stopp, bara timmar efter det, nåddes vi utav kanske en nyhet av ganska stort magnitud. Får man ju ändå säga.
Mm, det kan vi definitivt säga. Vad gäller mediasfären kring Discord i alla fall.
Mm. Ja, det är shit på en fritt alltså.
Det är ju att Jomes Pro, Jonathan Gomes YouTube-kanal som alla Discord-fanatiker är bekant med, har ju nu köpts upp av DGPT, Discord Pro Tour.
Jag har hört, jag lyssnade på The Upshot med Jonathan Gomes och... Så nu får han stå det helt still i huvudet.
Jag vet inte vem det är som var med, men Jeff Spring kanske?
Ja, Jeff Spring. Satt och pratade om hela grejen kring detta. Just fusionen och så vidare. Och så som det visar sig så är det så att det framgick inte så mycket utav intervjun. Men mellan raderna så verkar det som att de här pengarna som de Jomes valde att köpa sig till rätten att ha feature card och ja, men lead card liksom.
Mm.
Rättigheterna för att spela in det. De pengarna har troligtvis aldrig bytt hand under den här tiden. Och mycket ligger till grund för att Jomes backade rätt rejält efter 2021. För covid kom ju och sen så blomstrade ju deras YouTube-kanal. 2022, 2021 någonstans så började de se en ganska kraftigt nedgång liksom i både i revenues och i liksom Patreon-pengar och merch sales och allt möjligt liksom. De har haft det ganska tufft kan man säga.
Väldigt det går mycket... lite hand i hand med att då DGPT skruvade upp sina produktioner och kvaliteten på liven blev bättre.
Mm, ja, men ja, det, jag vet inte om... Jo, lite ligger nog till grund, men det känns ändå som folk som tittar mycket post-production de är ju liksom sålda på det. Alltså det är inga live-personer oftast. Men de märkte liksom i samma veva som man ser att diskförsäljningarna har stoppat lite efter alla nya spelare som kom in som kanske inte har hunnit fortsätta eller har tröttnat liksom. Lite av den nedgången har vi sett, eller så såg de också då. Och med liksom att de skruvar upp och försökte verkligen liksom maxa mer folk in, för det har varit tufft för dem och dra runt det, så att de anställer mycket folk och de har ju liksom kört hjärnet så. Så jag tror att de märkte det, och då hade de väl börjat prata. Det här är ju liksom över ett år sedan tillbaka som de började prata med Discord Pro Tour liksom om och mer blandas in. För de har ju hållit i kamerorna och filmat live och allt möjligt innan också då. Men det verkar i alla fall som att de kom till förståelsen mellan varandra liksom, att vi försöker nyttja varandra då. Så mycket som möjligt. Och det visar sig, eller det kommer ju vara nu när de har gjort detta, är att ingenting kommer förändras för de som tittar. Det kommer vara samma sak. Kanalen Jomens Pro kommer fortfarande vara liksom på YouTube. Det kommer fortfarande vara gratis. Det kommer fortfarande vara gratis dagen efter, än så länge.
Skönt.
Mm, de har sagt det. Det, alltså, det här är ju under... Ingenting skulle förändras nu, typ detta året, kanske nästa år, som det ser ut. Eventuellt typ 2-3 år framåt. Så de. Jag tror ju att vi kommer se... Frågan är hur länge kommer det vara kvar att dagen efter kommer produktionen ut gratis på YouTube? Hur länge tror du att det kommer fortsätta leva? Jag tror att det där är på gång bort. Nu när de har köpt Jomez så kan jag tänka mig att deras Patreons kommer de väva ihop, för det är ju samma sak nu. Är det Patreons Jomez så är det Patreon hos Discord Promoter. Det är samma grej. Samma företag. Jag tror att vi kommer se att liksom next day coverage kanske landar hos Patreons först. Att de kommer skjuta successivt på produktionen. Släppen på produktioner. Längre och längre bak. För att de kommer vilja dra så att den stora produktionen som är live. Och även att Jomez kanske faktiskt kommer börja köra mer, alltså post-production på Discord Pro Tour.
Det låter inte alls orimligt.
Nej, men varför inte? Varför ska de liksom köra något annat, tänker jag? När de äger det största produktionsbolaget i historien.
Ja, men precis. Liksom. Alltså, som de gör, alltså dippar deras Patreons och så, alltså de genererar väl kanske inga pengar i sig. Jo, lite ad revenues på YouTube, men de bråkar ju lite med varandra.
Mm.
Och kan de då styra ihop det och kanske generera ännu mer försäljning, ännu mer intäkter baserat på hur man disponerar sitt material, så kommer det absolut att bli så det kommer ju hända saker, absolut.
Ja. Jag tror
som du säger, så är de nog väldigt rädda för att göra stora förändringar direkt, för det kommer nog påverka hur folk tänker på live kontra post-prod och liknande.
Så är det definitivt. Jag tror inte att vi kommer inte se någon direkt förändring överhuvudtaget på det just nu. Det enda som vi kanske kommer se en bra förändring på, det är ju Jomez är ju sjukt bra på att göra sina hålkartor. Vad är OB och vad inte? Du tänker inte att de kommer ta hjälp av Jomez till att göra mer fet grafik till liven, eller?
Jo, men verkligen. Alltså, det är ju en avsevärd skillnad på Jomez kvalitet på produktionen och Disc Golf Pro Tours. Eller Disc Golf Networks.
Ja, framförallt grafik och sånt kan jag tycka. Men sen är det ju svårt. Alltså, folk ska ju fortfarande veta det. Alltså, vi har ju pratat om det åtskilliga gånger. Live kontra liksom, alltså upplösning. Live kontra postprod när det kommer till upplösning och hela den grejen. Det är två helt skilda grejer liksom.
Mm.
Du är ganska, framförallt med den utrustningen de jobbar med nu, så är de ganska låsta till. De har ju börjat skaffa fetare kameror. Men ska vi prata liksom typ krispigt 4K uppåt? Jag menar då, de summorna på de kamerorna, det är liksom inte... Jag menar, det de sitter på nu är ju leksakskameror liksom. Om man jämför mot det de sitter på de feta, typ golfproduktionerna och sånt. Det är inte samma grejer liksom.
Men jag tänker just det. Jo, men så är ju så oerhört grymma på att göra typ reportage och grejer. Och...
Det tror jag att vi kommer se mycket, mycket mer.
Precis. Alltså typ inför en runda.
Mm.
Alltså typ, eller typ när de vanligtvis kanske stoppar in. Ja, men nu är det lead card som bara är på banan. Vi tycker att det passar bra med att vi kör lite reklamfilmer.
Mm.
Men då kanske de har ett snyggt inslag istället om Paul Macbeth som berättar om jag vet inte om hur det känns just nu eller vad han har gjort senaste veckan. Whatever. Och sådana grejer tror jag att men det är sånt man ändå kan se typ vissa andra live-studier. Som man kollar på fotboll till exempel, då kan det komma ett litet kort reportage om det var någon journalist som varit ute och rest och träffat någon spelare hit och dit inför. Och det är ju Jomez som sagt väldigt duktiga på, att de inför rundan man ska kolla på så kommer en liten intervju med en av spelarna på kortet till exempel. Mm. Och sådana grejer tror jag verkligen att Disc Golf Pro Tour kommer börja involvera och dra nytta av Gomez. Eller jag hoppas i alla fall.
100%, jag kan bara hålla med och säga 100%. Det är nog det vi kommer se största skillnaden liksom. Och jag tror att för många kommer nog tycka att det här är ganska tråkigt. Det som händer liksom. Hela grejen med det. Jag tror ju att detta är bland det bättre som har hänt för live, för discgolf. För det kommer definitivt att göra så att allting kommer bli bättre. Vi kommer kunna få med oss alltså de här feta reportagen och allting sånt. Och jag tror att det kommer gynna folk som vill bli medlemmar för discgolf Pro Tour. Det kommer ju liksom, de pengarna kommer kännas ganska legit liksom att lägga om man tycker att det är dåligt nu. Men jag vet ju också, Jonathan sa det, de har ju rätt mycket grejer på gång. Delvis har de ju att de kommer göra en dokumentär om Paul i Europa. Kommer ligga sen. Det var en av de grejerna de kunde liksom säga nu då. Att det kommer finnas. Jag tror ju att det här är en bra vändning liksom. Och jag tror ju att vi kommer se, som sagt, jag tror inte att det kommer bli långlivat next day coverage. Det tror jag, att för det dödar ju live-produkten. Något så fruktansvärt. Och nu blev jag ännu mer faktiskt. Vi har ju pratat om det här innan, liksom just den här grejen. Men nu när detta hände så kan jag ju tänka mig att det förstärker ju bara känslan av att de kommer jobba bort post. Inte helt, utan post kommer alltid finnas, men jag kan tänka mig att det kommer läggas längre bak. Alltså de dröjer en vecka eller någonting innan det kommer komma ut på tuben liksom.
Alltså jag tror att tittar man, befinner man sig 10 år fram i tiden, då tror jag att detta är någonting man kommer titta positivt på.
Ja, det kommer ju vara en av de här stegen liksom. Man ser de här alltså som de här stora liksom förändringsstegen som kommer ta allting till nästa nivå. Och jag menar, vi har ju pratat om det innan, alltså just när det är live sport, när det finns, det är ingen som säger, alltså just det här, det är ingen som tittar på fotbollsmatcher 2 dagar efter det har hänt liksom.
Nej. Eller det är väl kanske om man är någon fanatiker. Jo, men jag menar, ofta,
du sitter ju och tittar live först liksom, tänker jag.
Ja, det är men den generella tittaren tittar inte på fotboll dagen efter, eller 2 dagar efter.
Eller OS liksom. Ja, men jag satt med och spanade igenom OS liksom, post-prod liksom, snabbt.
Jag tittar på simningen från i förrgår.
Next day coverage liksom från simbassängen. Oh, nej, skitsamma, det, som sagt. Men tror du att vi ser ju Gatekeeper till exempel, vad tror du? Kommer vi se fler bolag inte ätas upp utav den här produktionen? Men jag menar, Disc Golf Pro Tour eller Disc Golf Network är ju stora liksom, och de tar ju verkligen mycket marknadsandelar. Jag undrar hur länge de andra kan överleva på YouTube till exempel enbart. Och dessutom behöva betala för att få komma dit och filma.
Jag tror att Disc Golf Pro Tour, Disc Golf Network och de kikar på hur andra sporter produceras.
Mm.
Och där är live-produkten, den säljs ut. Ja, men i USA kollar man på ESPN och grejer, och i Sverige så har du C-more eller Viaplay eller hit och dit, där all sport ligger.
Mm.
Och det är nog deras ambition också, för det är det som genererar riktigt mycket pengar till tv-produktionen.
Framförallt kan du hitta alla de stora sponsorerna, det gör vi inte nu.
Nej, men precis. Och det gör ju att då vill man kondensera ner själva produktionen. Alltså innehållet, alltså matchen eller rundan, tävlingen. Det ska bara vara en produkt som man säljer packad och klar. Och det tror jag kommer göra att Gatekeeper och sådana, antingen så kommer de ätas upp, eller så kommer de styra om sitt content till andra grejer runt omkring. Men inte det som är fokus på själva rundan, det tror jag inte. För det kommer de baka in i sitt helhetspaket Disc Golf Network som de då sen vi säljer vidare om år.
Framförallt nu då liksom med Jomas Pro i ryggen. Där de kommer att paketera en extremt bra produktion som är kondenserad, som du säger.
Ja, men precis. Så jag tror att ja, men Gatekeeper kanske kommer hålla på med roliga skins och,
mm.
och sådana grejer. Och så. Men jag tror att om några år så finns det nog inte så många separata produktionsbolag som ägnar sig åt att springa omkring på banan och filma tävlingarna i alla fall.
Sen kan jag tänka mig också, alltså, i takt med att det här växer, hela produktionen, Disc Golf Network och så vidare, de kommer ju behöva ha, alltså, bra, duktiga, erfarna kameramän. Och det är exakt det de gör nu, hela tiden, när de är ute och springer och filmar och hittar vinklar och liksom pushar sitt content, för att det är ju deras levebröd. Och det är ju just i dagsläget är det att betala för att få och göra vissa saker för Disc Golf Pro Tour. För att sen få revenues på YouTube, så de lever ju på sina views liksom. Hur länge kommer vi kunna se bolagen göra typ bara det? Eller kommer vi behöva se liksom typ som Foundation, som vi ser som en stor butik i USA, som dessutom mer eller mindre, alltså, verkligen lägger åtskilliga timmar på att göra content. Och jag kan ju tänka mig, för dem är ju det hela, alltså, shit på en fritt vad de måste, det måste göra all deras försäljning, tänker jag. De har ju tagit marknadsandelar, så det skriker om det, för att de är grymma på att göra bra content på YouTube, som liksom hela tiden produktplacerar och liksom är bra content att titta på.
Ja, men det tror jag.
Och sen dessutom har kopp och gör liksom hela tiden tröjor med olika tryck, och de är jättebra på det. Alltså, nej, fan, hatten av alltså. De är grymt skickliga på det de gör.
Mm. Ja, men verkligen. De är ju, de jobbar ju i Jomesland, fast de kommer från andra hållet. De utgick från butik, kör podd och YouTube. Jomes kör podd och YouTube, men försöker branscha sig lite till butik kanske, med sina roliga content, tröjor och diskar och sånt. Mm. Då känns det väl kanske som att man...
Menar, de har ju lite diskar och sånt också, men det är inte ens i närheten av Foundation. Alltså, de är ju en jädrigt stor online- och retailbutik liksom.
Mm. Ja. Ja, men det kan man väl summera det som att ska man ge sig in i den branschen, så starta butik först och YouTube-kanal.
Och sen dessutom försöka mörda det ordentligt på YouTube liksom. Jag tror att det är som butik, så är det ju ett hett tips är att göra det sjukt bra på tuben. Så, alltså, just den grejen, för det finns inte, alltså, jag skulle säga, någon svensk butik som vill växa, lägg krut på att göra en bra YouTube och verkligen liksom tryck på det. Så ta Foundation, bara titta på dem. Jag kan säga, de har ju verkligen gjort sig både ett namn och sjuka pengar på det de gör.
Mm. Ja, ja, verkligen.
Och det tror jag liksom, hitta några karaktärer som är duktiga liksom på att vara, ja. Nej, men alltså, jag tror det. Och så hela grejen just med podd och allting, jag tror att de är, det är liksom, nej, det är grymt, sjukt bra. De jobbar ju för det. De krigar ju hårt, alltså.
Mm.
Mm.
För att lämna detta.
Ja.
Stega vidare.
Till någon som också krigar hårt.
Jobbar hårt.
Mm.
Segway-podden. Så har vi ju en otroligt hårt kämpande Gannon Burr. Han har precis kommunicerat ut ett lite trevligt meddelande.
Mm-hmm.
Eller precis och precis. För 23 timmar sedan skrev han följande: "Hey everyone, it's been a busy season so far, and I wanted to update you all and let you know that I will be finishing my existing contract and will remain on Team Prodigy for the rest of 2023.
De har alltså kommit till en förlikning. Helt sonika. Gannon och Prodigy, där de har valt att, ja, men helt enkelt löpa linan ut. Så att, ja. Sjuk vinst för Prodigy, får man ändå säga.
Ja, än så länge känns det inte som att det blir någon vinst överhuvudtaget för Gannon.
Nej, nej. Jo, men... han slipper landa i en rättslig tvist som kan, alltså, ska man säga det någonstans, var väl kanske det smartaste, för att det känns Prodigy hade inte gett sig, och då han vill inte, för problemet är att löper han inte sitt kontrakt ut och gör en förlikning, så sitter han fast i ett kontrakt så länge det ligger ett åtal mot honom. Mm. Vilket kan i rättslig anda dra ut på tiden. Vi kanske pratar 10 år. Han har ingen karriär kvar om 10 år.
Nej, nej, gud nej. Alltså, jo, han är ju ung, men blir han fast i någonting och det inte tar honom framåt.
Tänk att komma därifrån och bara vara liksom toxic i 10 år framåt, eller vad det nu kan ta.
Det drar ju bort all motivation och drivkraft och allting.
Så att,
men det ska bli spännande att se vad han tar vägen.
Mm. Tror du
han
att det
kanske
kommer...
har försonat med Prodigy?
Nej.
Tror
du att det kommer ha ändrat hans åsikter kring Prodigy Discs och så vidare?
Alltså...
Eller hur tror du att... Säg så här då, alla nu som har varit liksom skeptiska. Tror du att det har ändrats liksom? Tror du att i det stora hela är det här liksom goodwill för Prodigy? Tror du att de står bättre i dagar hos folk?
Definitivt inte.
Nej.
Men,
sen är det väl så här att det är väl skitsamma egentligen. Det är, någonstans, han har ju sitt kontrakt 2023 ut. Så att alla fullföljer alla åtaganden. Det är väl rimligt så egentligen liksom.
Ja. Men jag tänker så här, Prodigy är ju ett av de märkena som presterar absolut bäst på touren vad gäller deras teamspelare.
Mm.
Och om det funkar och det genererar cash och det genererar försäljning till företaget. Alltså det där är ju någonting som man kanske aldrig riktigt har pratat tillräckligt mycket om. Hur mycket spelares prestationer genererar försäljning till, till ett varumärke. Det behöver man prata om. Det ska vi prata om någon gång.
Mm.
Men är det som så att det går väldigt bra för dem baserat på detta. Då känns det väl som att när det väl är över för Gannon. Finns det inte en liten promilles chans att han hade kunnat säga det går så pass bra för Prodigy. Jag kan stanna, men ge mig shitloads av pengar.
Mm.
Jag vet inte.
Det finns väl en chans. Den är nog säkert större. Jag tror att den är fortfarande ganska liten. Jag tror inte att han har markant ändrat sin uppfattning om att deras diskar är skit.
Nej,
men alltså på riktigt, det har varit ett stort argument för honom. Han har ju haft jättesvårt att hitta liksom, och alltså, det ska man inte sticka under stolen med. Gavin sa ju exakt samma sak när vi pratade med honom, Babcock. Han har ju haft jättesvårt att hitta bra runs. Jag menar, när en teamspelare behöver lägga liksom $150 på en disk för att den runnen var bra för typ 6 år sedan, det borgar ju inte magiskt för företaget. Tyvärr.
Nej.
I mina alltså, och där de har liksom problem med flashing, jag menar, det har ju inte gått över. Han får ju fortfarande sitta och kanske ska skicka en laddning sandpapper till honom så att han slipper sitta och slita ut händerna liksom. Nej, men jag menar, det är ju sådana saker som är, så länge de inte får ordning på det, då kan jag tänka mig att det är en ganska stor grej till att han kanske skiter i det liksom. Om inte de verkligen betalar han, som du säger, ett stort lastbilslast pengar liksom. Vi pratar liksom Pablo Escobar deg typ.
Ja, men det är ju typ
när du behöver ta bort gipsväggarna och stasha liksom och isolera med dollar bills, då pratar vi liksom alla, vad heter Breaking Bad style liksom, då det är lite åt det hållet. Nu kan alla ni som lyssnar bilda er en uppfattning här när du står och skruvar ner gipsväggarna och du bara står och öser in liksom stacks med sedlar bara bakom. Då pratar vi pengar. Nice.
Det är andra pengar än diskförsäljning, det kan man ju säga i alla fall.
Ja, det är kokain, man.
Ja, nej, men summa summarum, Gannon stannar hos Prodigy och det var väl skönt, var det väl? Så
alltså, jag kan tänka mig, ja, för alla parter, magiskt, gött att det löste sig. Det måste ju varit svinjobbigt. För alla inblandade liksom. Men det måste suga utav dem och ha någon som ger dem lite lätt med backlash liksom och vill dra. Och det måste suga för honom att sitta med med en stämning som söker han i ryggen liksom.
Ja, nej. De där rättsliga grejerna är ju rätt tråkiga.
Sen är det rätt coolt fan. Sen jag lyssnade lite på Upshot innan vi drog igång här nu. Nästa säsong, vi pratar silly detta året, var helt wild. Wild and crazy. Nästa år, my man, det är ett par hästar som är till försäljning på löpbanan.
Droppa några.
Paige Pierce, Missy Gannon, Eagle McMahon, Gannon Burr, Niklas Antila. För att bara säga några stycken.
Jävel vad spännande.
The cream of the crop som är ute till försäljning nu, va?
Eagle alltså, det är ju... Spännande. Det kommer bli...
Ja, nej, men det kommer bli fett. Och det här är bara liksom de jag vet nu som jag hördes till prata om. Och det räcker väl ganska bra egentligen liksom. Tror du Paige landar beroende på hur hon spelar av? Men det känns ju oavsett vad hon gör. Hennes arv är värd pengar.
Ja, alltså hennes marknadsvärde är ju stort.
Vågar visa att hennes nästa kontrakt är hennes pensionskontrakt. Lite Simon Paul-stuket.
Ja, det är nog inte alls orimligt att det blir en så här jättelångt kontrakt. Mycket pengar och ja. Hos ett företag som har trygga inkomster.
Discraft. Förlåt.
Innova.
Ja, jo, de sitter nog inte heller i skiten, så att säga.
Nej.
Det går ingen nöd på dem.
Nej, Dave Dunnepace har ju de här dollar billsen i sitt hus där isolerat.
Han har isolerat sitt hus med dollar bills, ja.
Då skulle det gå dåligt för Innova, så säger han bara, men hallå, ni kan riva den där mellanväggen där. Det är långt, bara ta de pengarna där, pumpa ut lite mer Halo Destroyers.
Han har liksom murat med fat stacks. Det var Ken Climber som stod och murade upp kåken, byggde hans kåk med fat stacks back in the days. Fasen, vilket var mycket det finns man kan photoshoppa nu alltså.
Det är veckans avsnitt.
Climber ståendes på en ställning och murar med stacks hos Dave Dunnepace. Den ser jag fram emot.
Bra content. Ja, men det ska vi nog kunna baka ihop, tänker jag.
För att hoppa ytterligare lite, vi kan segmentera lite mer till att vi har ju ytterligare ett rättsligt fall igång nu. Eller nu är det ett som är igång. Ett som är avslutat, ett som är igång. Natalie Ryan.
Natalie.
Kommer du ihåg det att jag sa det? Vi börjar ju närma oss Stockton, California. OTB Open.
Precis.
Jag hörde så sent som idag att hon har lämnat in en restraining order till the Supreme Court, tänkte jag säga. Nej, men till domstolen, om att hon ska få spela OTB Open. Annars så vet jag inte vad som händer, vad det står där. Men det är väl att de stänger ner hela skiten, kan jag tänka mig.
Det låter ju...
Nej, men att jag kan tänka mig att antingen går de med på hennes krav om att hon ska få ställa upp och spela, eller så är motkravet att de inte ska köra tävlingen liksom. Eller så.
Då, ja.
Och det ska upp i rätten i morgon, onsdag. Nu på fredag när jag hör detta så vet vi säkert utgången kring det, om det var så att de valde att ta med det eller inte.
Spännande. Detta är ju spännande.
Det är spännande.
Här känns det ju inte som att nu blir det en tråkig förlikning. Och...
Nej. Oh, nej. Det här blir ingen tråkig förlikning. Utan det här är ju också dessutom någonting som kommer kunna dras i långbänk.
Ja, men det är ju lite... Det pyr inte i elden här, kan man säga. Utan det är ju en rejäl majbrasa som är igång.
Ja, nu jädrar. Nu har till och med Lidköpings brandkår svårt att släcka detta, kan jag säga. I vart fall så är det så att, som sagt, det ska gå upp. Men det har ju startats någon grupp, jag kommer inte ihåg exakt vad de hette, men det är ju en grupp med opinionsbildare om att de vill ju hålla divisionen fri från icke-binära män och så vidare. Eller inte icke-binär, vad heter det? Cisgender, vad heter det? Ja.
Ja.
Fan, nu är jag bara blajar här, känner jag. Men i vart fall, de har ju lämnat in ett en protestlista liksom. Där vi har en hel del utav de stora damspelarna på touren som har signerat detta.
Och protestlistan är då alltså mot Natalie Ryan.
Ja, precis. Mm. Och det var även nu när hon spelade i helgen. Så var det ju... ja, men de var ju där och demonstrerade. Innan hon skulle gå upp på 10.
Ja.
Det fick tillkallas polis och så vidare. Ganska toxic liksom. Men du, vad har vi för namn? Utan några stycken. Nu har vi inte sett alla. Men som sagt, och denna, det var ju inga namn utskrivna. Men däremot så var ju signaturerna ganska lätta. Och lättlästa vad jag förstod det som på The Upshot och Charlie Eisenhood.
Mm. Ja, nej, det är ju bland annat Katrina Allen, Sarah Hokum, Cat Merch och finskorna Evelina och Henna.
Mm. Och sen hörde jag även Jessica Weiss faktiskt, som var även med på denna.
Mm.
Bland annat.
Det är ju... Det är kul, för jag ville minnas att någon gång såg jag när... Nu måste jag nästan leta upp det inlägget. Men jag, när vi snackade om detta för ett tag sedan, eller någon månad sedan, så såg jag, gick in på Natalie Ryans Instagram. Och då sa jag att Cat Merch hade kommenterat med hjärtan och grejer på någonting.
Oj!
Så det gör ju att det... det blir lite spicy.
Mm. Lite backstabber, eller?
Ja, men lite så bara, åh, vad tråkigt att detta händer dig och att du inte får spela. Så sen sitter hon ändå och skriver under protestlistor och ja. Mm. Detta börjar likna en såpa.
Mm. Apropå ingenting där, om vi ändå pratade lite om Cat Merch. Mm. Så fick ju från våran trogna lyssnare Faxe Sapo, a.k.a. Magnus Karlsson.
Mm.
Du vet att jag sa det att Cat Merch och Nicolò Castro hade brutit upp. Varpå du propsade stenhård på att nej, det har de liksom inte gjort. De har varit ett par vid sidan om där. Det...
Ja, men jag måste ju också understryka att jag hade ju ingen fakta för någonting.
Nej, det hade inte jag heller menar att jag hade liksom... stakat lite loss på Instagram, tänkte jag säga. Det har jag inte gjort, men jag har läst något inlägg. Men i vilket fall som helst så säger Magnus att Kat var med på Upshot. Hon sa att hon och Nico är ett par igen. Så då hade vi ju liksom rätt båda två, tänkte jag säga.
Mm. Jag lyssnade faktiskt på det avsnittet med The Upshot.
Mm.
Och då säger hon yeah, me and Nico, we're back together. I love that man.
Starka ord. Men, nej, men det är väl trevligt för dem, tänkte jag så här.
Ja. Hoppas de är nöjda. Lyckliga
i alla sina dagar och så vidare.
Det krävs nog en Nico för att se Cat Merch för vem hon är och vice versa. Då.
Jädra för övrigt, om ni inte har sett det. Jag ville ju titta lite på Jonesboro då nu. För jag vill ju se hennes avgrundsvrål till exempel när hon vann. vilket var rätt spännande. Men då sa ju Too Hot Geese det att om ni inte har sett intervjun vi gjorde med Cat Merch på, det var väl runda ett, då gick hon igenom lite av sin livssituation, hur hon har haft innan. Och hade inte hon hittat discgolfen så hade hon sa det, då hade jag troligtvis varit död då.
Okay.
Hon mådde jättedåligt. De hade liksom när hennes föräldrar hade separerat och hennes pappa var ganska elak. Och... Så hon hade liksom letat efter patroner till en pistol i hela huset. Och så vidare de har fått jobba. Så att...
Och så hittade hon en destroyer istället.
Exakt. Nej, men då hade de hittat discgolfen i alla fall. Och då hade hon liksom börjat med det och kanaliserat sin energi ditåt.
Mm.
Och man märker det på henne. Hon är ju en extrem känslomänniska, känns som. Så att...
Ja. Det såg man ju inte minst i Jonesboro.
Mm. Och jag menar alla hemska skämt jag har sagt om att hon är liksom bängt hit och dit. Och jag kan tänka mig att om det är så att hon använder några substanser så kan jag tänka mig att det är för självmedicinering. Lite så. Hon har nog inte fått några, hon har nog inte diagnostiserat direkt och fått något riktigt ordinerat.
Nej, eller Nej, det vet vi ju inget.
Ingen aning, det är bara yttersta spekulationer. Liksom.
Antaganden.
Ja. Mm. Baserat på andra personer jag har träffat i mitt liv förut.
Mm.
Men så är det, Matt. Vem är jag? Jag dömer ingen, kan jag säga. Jag hoppas att ni förstår allihop. Nej, men jag är nog den sista att döma folk, faktiskt.
Mm.
Så. Har vi något mer, Viktor? Vi har ju tagit med en liten grej. Att jag skrev lite KP. KP släpper lite ny plast. Det tänker inte jag att vi ska gå in på överhuvudtaget. För vi har
Vi ska bara hinta, väl?
Yes, vi ska hinta. Och vi säger att Anders Torstensson kommer komma i full brute force och ge oss svar på tal om allt detta. Så jag tänker vi sparar det till honom. Annars har inte han någonting att prata om.
Nej, men det är i alla fall två nya molds.
Mm. På gång.
På gång. Mer om det i nästa vecka.
Vad fan var de hette? Det var Vass. Nej.
Det var Vass var det.
Ja.
Och det var Kaxe Retooled.
Var det bara de två? Jag fick för mig att det var ännu en ny mold, va?
Inte från KP.
Ja, för mig de var två stycken nya molds på gång.
Ja, men båda de två är PDG-godkända på nytt.
Ja, okej. Okay. Ja, men för jag fick för mig att det var Vass och någon till som var... Ja, strunt samma. Shit, the same som vi säger. Vi lär ju få mer av detta från Anders.
Mm.
Torbensson.
Precis. Ja. Jag försöker hitta om jag kunde se att det var någon mer disk. Och det är ju inte mer från KB.
Nej. Sen kan vi bara nämna som sagt att OTB Open kommer gå av stapeln denna helgen.
Mm.
Som kommer. Så glöm inte att göra dina picks nu, Viktor.
Tack för pickstips.
Mm. Ska jag vill ha ett hett tips till vinnaren av SPO. Ja, delvis det. Gött Limpan är, det måste vi faktiskt nämna. Limpan är på väg över till Amerikat.
Let's go.
Let's fucking go, som vi säger.
Mm.
Alldeles på tiden. Men vill du ha ett hett tips till FPO? Own Scoggins, The Goat.
Är det ett hett tips?
Hon brukar spela ganska bra på den här banan, ja.
Vill du ha ett mottips?
Ja.
Välj inte hon Scoggins eftersom att hon är högst ratad. Och,
nej, så sett är det, men du...
Och det är inte mycket bang for the buck.
Nej, det är väldigt lite bang for the buck, men det är mycket bang in the chains for the bucks.
Mm. Så att säga.
Även Juliana Korver kan vara en liten slamkrypare.
Korven, ja.
Korven. The Korver.
Korven som hon kallas.
Mm. Om hon nu spelar, det vet vi faktiskt inte. Vi får hoppas på det. Jag tänker inte sitta här och ge picks till folk som inte spelar. Simon Lisotel var ju ganska duktig på den här banan förra året. Även Egle McMahon.
Mm. Egle håller vi på. Simon är ju slut. Tråkigt för honom. Ja, och där vinner han tävlingen.
Simon, ja. 100% brorsan.
Ja, nej, men vi kan väl bara snabbt nämna att OTB,
ja.
Alla är där. Eagle, Calvin, Gannon, Wysocki är ju också anmäld. Om man spelar vet vi inte, vi får se. Lisott, Carl Klein, Anthony Barella, Isaac Robinson och så vidare. Och så vidare. Alla utom Paul McBeth.
Var är Pablo någonstans då?
Ja du, han kanske är och vilar upp sig på en ö i Medelhavet. Det vet vi inte. Det vet inte du det, så vet inte jag det, ska jag säga.
Nej, jag vet faktiskt. Undrar om inte han är på väg över till Europa.
Han skulle göra en längre Europa-tour.
Kan vara så.
Spännande, har jag sagt innan i det här avsnittet och jag säger det igen. Spännande.
Ja, så är det. Men ja, det är väl det denna veckan, eller?
Mm.
Vad säger
det
vi?
Känns som att det är vad vi har redo.
Ska vi smaska på en utjingel och inte ha med oss Anders? Det känns ju lite konstigt, men så är det väl ibland.
Mm. Nej, någonting måste vi ha så att vi kan ta oss ut här i alla fall.
Då gör vi så. Kommer den här då?
Jo, vi brukar ju tacka... Jag kan inte ens imitera hans dialekt.
Nej.
Nej, vi brukar ju som sig bara tacka ett gäng människor.
Mm.
Och vi brukar alltså tacka Björn Wennerborg för Original Score, som det så fint heter.
Mm.
Vi brukar tacka Oscar Gester för logga.
Mm.
Vi brukar tacka mig för remixar och lite grafik. Vi brukar tacka dig, Ted.
Det brukar vi ibland.
Vi brukar tacka Anders. Stort tack, Anders. Mm. För att du finns med oss.
Vi tackar Cloud Victor. Today. Ja, det vill jag tacka Victor. Vi kan tacka Victor för medverkan också. Fin medverkan i podden.
Tack. Och
vi tackar våra Patreons. Brukar vi göra.
Vi tackar absolut våra Patreons.
Mm.
Och vi tackar alla som lyssnar på oss.
Du som lyssnar. Du som lyssnar. Du där borta. Och du som sitter där längst bak i bussen nu. Och diggar. Dig tackar vi också.
Och du där med den lite konstiga frisyren där. Dig tackar vi också.
Exakt. Ja, så är det.
Ja, ha det gött, Adam.
Samma min vän. Ciao.
Vi hörs. Hej.